Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand, och den heter Design för engagerat lärande. Välkommen Nina Bergdahl.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig, så vi börjar där.
Jag heter Nina Bergdahl, jag har jobbat som lärare i många år och drivit digitaliseringsfrågor i skolan. Och sen har jag disputerat då på datasystemvetenskapliga institutionen på SU. Just kring elevers engagemang när de lär sig med digitala verktyg. Och nu så undervisar jag då på lärarutbildningen på högskolan i Halmstad.
Jag tänkte, undrar om det inte är bra att börja prata om det här med vad engagemang är och skillnaden mellan motivation och engagemang. Det pratas ju väldigt mycket om motivation, det används ju mycket, jag har läst om det i många böcker sådär. Men vad skillnaden är, för det är ganska relevant sen.
Ja, jag tycker det är jättebra och viktigt att du lyfter den här frågan. Därför att vi har ju haft en diskurs i Sverige som utgår från att man ska motivera eleverna. Men det kanske leder till att läraren försöker entusiasmera, vara glad och tänker sig liksom att man genom sitt varande som lärare ska smitta eleverna. Och har man inte en bra design på sin lektion eller på lärandeaktiviteterna, så kanske man inte blir medveten om hur man faktiskt i sin designpraktik kan understödja eller försvåra engagemang. Mm. Och då kan det leda till antingen då att motiverade elever inte engagerar sig, eller att man inte plockar upp det engagemanget som man skulle kunna göra. Så att jag menar inte att motivation eller engagemang, att man ska välja mellan de två, men att man ska bli medveten om sina val så att man kan göra ett informerat beslut. Och när det gäller motivation så tänker man ju på det som, vad ska man säga, den bakomliggande drivkraften som ligger i black box eller elevens svarta låda. Och då har man ju sett i forskningen att om eleverna har en motivation innan de går in i klassrummet, så överensstämmer inte det med den graden av engagemang som sen visas på lektionen. Utan engagemang hör alltid ihop möjligheterna att engagera sig.
Så det är därför man kan vara motiverad, men det finns inte möjligheter att engagera sig.
Så kan det vara. Ett exempel kan ju vara till exempel om eleverna ska bygga en robot. Det är fantastiskt roligt. Man stimulerar verkligen motivationen. Men det är bara en elev som kan arbeta med roboten samtidigt. Mm. Och det gör ju att de andra fyra i den här gruppen om fem blir passiva. Där är ett exempel på hur man inte har tänkt kring design av lärandeaktiviteten, utan bara fokuserat på motivationen. Men omvänt kan man också säga att om man utgår endast ifrån motivation, vilket jag tycker är problemet, då har man någon idé om att motivation ska leda till engagemang. Därför att motivation är ju inte slutmålet, utan det är ju liksom, det är inte ett självändamål i sig att man sitter där och är glad. Utan man vill ju att det ska leda till ökat lärande. Och den här fördelningen då mellan motivation och engagemang, den bygger ju på att lärare kan påverka engagemanget direkt utan att gå via motivation. Och sen kan man ju diskutera då, ja men vilken är den underordnade konstruktionen för de som är intresserade av att gräva djupare in i de här fenomenen. Och där föreslår ju forskare att motivationen kan ses som en underkonstruktion, som en del av engagemang.
Kan man se det som att de kan påverka varandra?
Absolut. Det är ju det som är tanken, att när man har en undervisning där eleverna inte på förhand känner till ett ämne, så kanske de inte känner sig intresserade eller har den här intrinsic motivation som man pratar om. Och är man så att man ändå engagerar sig i lärandeaktiviteten, så kan ju det föda motivation som sen leder till ökat engagemang. Så att man ska inte utgå från att eleverna är passiva individer som sitter där och väntar på att bli motiverade för att kunna engagera sig i lärande. Det är ju många gånger i livet och i skolan och i arbetslivet som man måste göra saker fast man inte tycker att det är så roligt. Nej. Eller intressant. Och jag tror att det är bra att fostra den upplevelsen också. Mm. Inte sagt att all undervisning ska vara tråkig, men jag tror man hamnar i en fälla om man fostrar individerna till att förvänta sig att jag alltid måste vara motiverad på topp för att kunna engagera mig i lärande.
Det gäller ju ganska mycket det här egentligen. Vad vi än, alltså om jag kan vara motiverad av att engagera mig i min bostadsförening. Alltså jag har den motivationen, men det är för krångligt och det är, ska man vara med så måste man säga till ett halvår i förväg eller vad det nu kan vara.
Ja, precis.
Som kan göra att jag, mitt engagemang dör även om jag har en motivation då.
Ja, men precis så kan det vara. Och som jag berättade här med om robotexemplet. Men så kan det ju också vara till exempel om man ber lärare att registrera många olika datapunkter eller olika slags information om eleverna i en lärplattform. Och det är väldigt många klick.
Mm.
Där kan ju liksom själva teknologin då försvåra ett engagemang.
Mm.
Eller om de digitala verktygen är utformade på ett sånt sätt att de begränsar eller styr hur läraren kan ge återkoppling till eleverna.
Mm.
Då vet vi också att det finns de här olika externa faktorerna. Men externa faktorer är ju en sak med krånglighet eller att tekniken fallerar. Och sen designen av lektionerna är ju en annan.
Mm.
När jag har varit ute och studerat och observerat lektioner och tittat på elevers mottaglighet och villighet att engagera sig, så har jag också lagt märke till att lärare är olika perceptiva när engagemanget inte finns, så att säga, och hanterar det på olika sätt. Där vissa lärare var väldigt duktiga på att identifiera och fiska upp, nästan som man fångar in eleven för att rikta uppmärksamheten tillbaka på det som ska göras. Mm. Medan andra kanske lät eleverna vara eller fortsatte en monolog i sin egen föreläsning trots att man såg att eleverna inte längre var med.
Vi ska prata mycket mer om lärande design sen. Mm. Återkommer till det. Men innan dess, jag bara tänkte, ni har ju modeller just kring där ni bryter ner engagemang och disengagemang. Jag tänkte, utan att kanske bli för tekniska, tänkte bara om vi ska säga någonting, för det är olika beståndsdelar.
Mm.
Tänkte vad som kanske också var relevant sen för att, när vi ska prata vidare.
Ja, men precis. Det där är ju jätteviktigt och det måste vi egentligen prata mer om. Därför att disengagemang, precis som engagemang, de är ju närbesläktade och består av fyra dimensioner. Social, beteendemässig, emotionell och kognitiv. Själva fenomenet består av de här fyra aspekterna, kan man säga. Och det betyder att om jag till exempel är en elev som har en disengagerar mig från lärande genom att jag helt plötsligt inte känner någon emotionell koppling, då kan det fortplanta sig så att jag blir mindre kognitivt engagerad, vilket går över till disengagemang. och beteendemässigt disengagemang. Jag kanske blir moraliskt disengagerad och beter mig på sätt som inte är enligt normen. Och det kan ju leda då till att man hoppar av skolan. Så att man tidigt lägger märke till signalerna för disengagemang är jätteviktigt. Eftersom att skolor idag lägger ganska mycket energi på att försöka motivera och samla nya elever för att söka till utbildningarna. Men om de hoppar av, då blir ju det både dåligt ekonomiskt för skolan och det kan bli en tragedi för den enskilde individen. Eftersom att när den sen ska gå in i skolan igen så har man sett att den behöver ganska mycket stöd för att inte återupprepa skolmisslyckanden på den nya platsen. Så disengagemang är ju något annat än motsatsen till engagemang. Man kan inte säga att bara för att jag är närvarande så är jag engagerad. Utan det finns ju många elever som sitter i skolan idag som inte är engagerade.
Om vi sen går till så att säga lärandedesignen så bygger den på att man kan påverka engagemanget helt enkelt.
Absolut.
Och ni är ju inne på det här med liksom, ofta kan ju lärare säga så här, man har sin planering, att vad man ska göra. Liksom, men skillnaden mellan liksom en lektionsplanering och lärandedesign.
Ja, men om vi säger att vi har en kursplanering eller en planering av en kursplan eller så, då är ju den ganska teknisk. Den fokuserar mer på de yttre aspekterna av det här är det som ska göras. Och det kan ju leda till att man som lärare blir lite självcentrerad och fokuserar på vad gör jag och vad ska jag göra? Istället för att tänka kring, men vad är det eleven ska göra? Och när, på vilket sätt och i vilken utsträckning är det de som får äga arenan? Och hur kan jag facilitera ett varierat och nyanserat engagemang? För vi vet ju att elever är olika. Som jag till exempel gav exempel på, att vi har ju någon som kan vara lite mer introvert. Och vi kan ha andra som tar över väldigt mycket. Så hur kan jag liksom variera och balansera de lärande aktiviteterna för att stödja och stimulera ett engagemang på olika sätt i lärande aktiviteterna?
Och vi säger att om jag är lärare och så har jag har en klass och så planerar jag, låt säga att jag har historia och så tänker jag, nu ska vi lära oss det och det och det under de kommande 2 månaderna. Mm. Så har jag min planering. Det är ju liksom en övergripande lektionsplanering.
Ja.
Är det många som nöjer sig med det och inte går in i lärandedesignen?
Jag tror att det där skiljer sig om man har synkron eller asynkron undervisning.
Och beskriv skillnaden.
Ja, synkron undervisning, det är ju den undervisning som sker i realtid. Och den asynkrona undervisningen är ju fördröjd. Det betyder att man inte har någon realtidskontakt under lektion.
Mm.
Det kanske inte ens finns någon lektion. Utan,
det kan vara inspelat material.
Det kan vara inspelat material. Det kan vara element i en lärplattform som antingen är förutbestämd ordning. Eller där eleverna får välja själva vilken ordning de har.
Mm.
När jag har varit ute och observerat både synkron och asynkron. Så är ju den stora, stora skillnaden. Att erfarna lärare ibland har ett hum om vad de ska ta upp. Och sen kan de gå in på lektionen och freebasea lite.
Mm, mm.
Och det händer ju aldrig i en asynkron miljö. Utan där måste ju allting vara väldigt förutbestämt. Därför det du gör i lärplattformen när du lägger upp elementen. Det är ju att du faktiskt den gången som eleverna ska gå för att kunna tillgodogöra sig i undervisningen. Så att du måste vara medveten om lärandesekvenserna och hur du strukturerar då bygger som byggstenar. Vad är nästa steg? Kan det här vara frivilligt? Behöver det här vara obligatoriskt innan man gör nästa steg och så vidare? Eftersom att i en asynkron miljö så kan inte läraren justera fel i efterhand eller under lektionstiden och inte heller samskapa lektionen.
Nej.
Utan den sker ju så att säga på den tid och plats där eleven väljer att studera.
Just det.
De här 2 olika formaten, det synkrona formatet och det asynkrona formatet, de har ju helt olika villkor. Mm. Man tittar på dynamiken i relation till hur engagemang stöds så förlitar sig den asynkrona undervisningen på det kognitiva engagemanget, det vill säga assimilativt lärande. Att jag kan absorbera innehållet genom att titta, lyssna, läsa och att jag har den här graden av självguidat lärande.
Mm.
Medan den synkrona är mera interaktiv i lika hög utsträckning som den asynkrona bygger på och stimulerar det kognitiva engagemanget.
Mm.
I lika hög utsträckning stimulerar och utgår det synkrona från det sociala engagemanget. Det är lättare för en lärare att designa för kognitivt engagemang i en asynkron miljö. Och det är lättare för en lärare att designa för en socialt engagemang i en synkron miljö.
Jag vet inte om vi sa det innan, men liksom målet är ju att höja engagemanget. Alltså med båda, oavsett om det är, handlar om asynkron eller synkron. Så det målet är att man vill ha ett högt engagemang,
ja,
eller hur?
Ja, målet är ju att man ska liksom kunna använda på ett medvetet sätt både engagerande strategier och motiverande strategier.
Mm.
Så att jag vet varför jag gör det här och varför jag gör det här. De här olika sakerna. Man är medveten om sina val.
Mm.
Och jag har inte sett att man tidigare i läroböcker går in så på hur kan du tänka kring upplägget i en lärplattform.
Nej.
Hur kan du kombinera de här olika formaten? Och vad behöver man vara medveten om? Så det tror jag är ett viktigt bidrag.
Det finns ju så att säga det här med, ja, inte minst nu, med att mycket har digitaliserats efter corona. Att vi hade distansundervisning blev för alla under den här perioden någonting som alla fick gå igenom.
Ja, men precis, jag tror att det är också viktigt att säga det, att distansundervisning är ju inte bara ett format.
Nej, just precis.
Utan det kan ju vara både asynkront, alltså fördröjt, synkront, realtid, eller i hybridform.
Mm.
Där vissa är på plats och andra är med på länk.
Mm. Och skulle vi kunna zooma in bara och prata om synkron? Alltså det, om man kanske till och med säger klassrumsundervisning, för det är relevant här.
Mm.
Om man är då i ett fysiskt klassrum och har en grupp, vad kan det vara där som påverkar, där man kan påverka engagemanget, och vad kan man göra för att, vad kan man tänka på?
Men det är flera olika saker, och om vi utgår från den klassrumsbaserade undervisningen så har ju även den ofta en lärplattform i Sverige, och det betyder att vi faktiskt har asynkront element även i platsskolans undervisning. Så där kan man vara medveten om att ha en bra struktur i sin lärplattform. Att det ska vara lätt att hitta. Att det kanske är samma struktur för över skolan. Så att man känner igen sig. Att informationen kan, att eleverna kan få en notis när informationen i lärplattformen uppdateras. Att man inte översvämmar lärplattformen med information. Att man inte skriver ut många olika länkar där de ska gå ut och söka. Fakta finns här. För det kan ju bli överväldigande. Då vet man ju inte vad man ska studera, så att säga.
Mm.
Så att mycket är liksom hur man kombinerar digitala resurser med de fysiska resurserna. I själva dynamiken i klassrummet, då kan man också fundera på vilka digitala verktyg plockar jag in för vilket syfte. Har jag digitala verktyg som möjliggör att alla kan komma till uttryck, så att alla kan komma till tals? Till exempel i en traditionell skola utan digitala verktyg så har vi den här turtagningen där 29 elever sitter och räcker upp handen och väntar, och det är en elev som svarar. Och där finns det ju olika designtekniker som kan vara helt icke-digitala. Det vill säga att man räcker upp handen eller man visar en färgkort eller så. Men man kan också använda förtest som Sokrativ eller quizar eller liknande. Därför att man då får syn på och också stimulerar. Jag är intresserad av att du är aktiverad och engagerad i ditt lärande.
Mm.
Det tror jag är den viktiga delen av motivation, istället för att vara glad.
Mm.
Att man visar att för mig är det viktigt att du är engagerad i ditt lärande. Och det möjliggör jag på det här sättet. Och att man spenderar den tiden i klassrummet på ett klokt sätt. Så att man inte låter sig hijackas av elever som ställer frågor om saker som är nästan vidkommande. Men inte riktigt för undervisningen. Så att man hamnar i de diskussionsloparna, att man diskuterar någonting annat.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mm. Det jag snappade upp där du sa, det ena är strukturen, vilket skulle då ge eleverna viss kontroll bland annat. Så vad ska man göra? Vad bra, jag har överblick och kontroll. Och sen det andra så att man ser att alla blir sedda på något vis, alltså man får sin röst hörd.
Ja, precis. Att man tänker bort ifrån det här tvådimensionella, att det måste ta... Jag har bara de här eleverna framför mig i klassen och därför tar jag dem en och en. Mm. Men istället kan man ju tänka att man möjliggör olika slags interaktioner på olika sätt. Men där kan också de digitala verktygen komma in för att eskalera det ytterligare. Och det betyder ju att om eleverna sitter och skriver på sina dokument, till exempel i klassrummet, så kan ju läraren faktiskt stå kvar vid podiet eller där man nu står vid bänken längst fram. Och gå in i de här dokumenten för att ta del och kommentera och komma med allmän och generell feedback. Mm. Eller ha en gående chatt framme där eleverna kan skriva så att de inte pratar över klassrummet. Men att man utnyttjar de funktionerna som finns i de digitala verktygen för att stimulera interaktioner och lärande.
Och motsatsen då, vad är det som kan skapa disengagemang?
När det kommer till disengagemang så är det lite mer problematiskt därför att det beror, och det kan bero på dels vad eleven har med sig för erfarenheter sedan tidigare. Om eleverna har en bild av ett tidigare skolmisslyckande, det är ju ingenting som man bums kommer till rätta med en engagerande lärande design. Utan då kanske man får ha andra typer av interventioner där man kan stödja eleverna. Syn på sig själva och att bekräfta dem, att låta dem förstå och se att de faktiskt lyckas med saker. Så att en del handlar ju om elevens självbild och tro på sig själv, att man faktiskt klarar av att utföra och ha en progression i det man företar sig. Men utöver det så är det ju variationen, att man har en variation så att det inte blir repetitivt.
Mm.
En del skolor har en inställning att man ska begränsa de digitala verktygen för att det kan bli för mycket för eleverna. Det finns inte stöd i det för forskning, utan forskningen visar att eleverna har många fler olika digitala verktyg och sfärer och arenor än vad som erbjuds i skolan. Och när man frågar dem om de verktyg som de använder för sitt lärande så är de också många fler än de som erbjuds av skolan. Så det är ju inte där jag tror att man liksom hittar ett engagemang genom att man stryper tillgången på olika digitala resurser som kan möjliggöra olika slags lärandeaktiviteter.
Mm.
Så att jag tror inte heller att man bara ska tänka på För ibland hör vi såna här trendord som gamification och man ska göra allting så här som en wow-faktor. Men då är vi inne på den här fostran genom motivation på något sätt, att allting ska vara så roligt. Och man kan visst ha sådana inslag, men jag tror att ska man tänka kring design för engagemang, då behöver jag tänka, hur skapar jag ett sug för lärandet i lektionen? Mm. Och det kan jag göra genom en hint eller en länk i lektionen innan. Jag kan göra det genom en förtest där jag ser vilken förkunskap som finns, att jag lägger mig på rätt nivå. Jag kan ha en mix av varierade lärandeaktiviteter. Och jag kan visa att jag har designat lektionen så att alla ska kunna vara aktiva på olika sätt då, beteendemässigt eller kreativt eller och så. Och när, när jag tittat på också och frågat eleverna, men vad var det till slut som gjorde att du engagerade dig? De som svarade intresse, det var de som redan hade en hög nivå av engagemang. Så att om jag ska, så att det där med intresse, det tror jag också att man ska liksom, ja, det är väl bra om eleverna är intresserade, men det är inte alltid man har hunnit utveckla ett intresse i ett ämne. Ett ämne kan vara helt nytt. Och det tycker jag också är viktigt att när vi pratar om liksom forskning kring disengagemang och man vänder sig till exempel universiteten, då är det ju redan så att den kohorten eller de respondenterna, de har ju redan engagerat sig genom hela grundskolan och gymnasieskolan och kanske vuxenutbildning för att komma till universitetet. Så att vi måste vara medvetna om att de här som vi tappar, det är ju en tragedi för varje elev. Och att träna dem och fånga upp dem och inte liksom exkludera dem om man är en lärare som genomgår en forskningsstudie, utan låta dem faktiskt vara med. Det tror jag är jätteviktigt, istället för att välja då engagerade elever som kan representera den här klassen till exempel. För det är ju det som gör att vi inte vet. Alltså då vet man inte, då förblir det i det dolda. Och jag tror att man måste dra fram trollen i granskningens ljus och våga titta på det. Och det är okej om det är obehagligt. Men det är ju den eleven jag behöver visa att du, jag bryr mig om att du är engagerad. Kan du och jag komma överens om att det här är okej för dig att göra till nästa gång?
Om vi flyttar oss då till kanske andra typer av lärande, alltså mer digitala miljöer och asynkron. Vad säger man? Asynkront lärande?
Eller? Ja, precis. Ja.
Hur ska man tänka där?
Bara för att man har en asynkron undervisning som utgångspunkt så betyder inte det att man inte kan ha inslag av diskussion, kollaboration och annan typ av interaktion och samarbete. Så det tycker jag att man måste tänka på, för det länkar tillbaka till vi pratar om de här olika dimensionerna. Att på ett nyanserat och informerat sätt tänka sig att jag ska faktiskt utgå från att försöka stödja och stimulera alla engagemangsdimensioner. Även om jag har en asynkron undervisning som egentligen säger till mig att det är lättare att bara ha det kognitiva. Det vill säga jag lägger bara upp läsinstruktioner och sen testar jag av det.
Ja, men ska vi ge exempel på det, vad man då kan göra för att skapa större, det här med interaktionen och, de bitarna?
Man kan ha basgrupper till exempel. Och man kan ha instruktioner där man återkommande hänvisar till att det här diskuterar ni i basgrupperna och lämnar in en gemensam samrapport.
Man skapar en interaktion mellan dem?
Ja, man kan lämna över till dem att bestämma tiden. Och det är också det här vi pratar om, att gradvis stödja dem att ta mer ansvar. Så det är också för att putta ut dem i liksom, att bli mera självgående. Men sen kan det vara att spela in, använda egna inspelningar där man får ge återkoppling på varandra. Och just sådana har ju visat sig att när eleverna blir producenter, där det blir andra elever som blir mottagare, det ökar engagemanget för dem. Då blir det som, ibland pratar man ju om att det ska vara relevant det man gör. Men relevant här blir ju relevant i den kontexten. Att mina klasskamrater kommer att lyssna på mig. Så att de som behöver till exempel träna på sitt språk, de spelar in flera gånger och övar därmed uttryck, uttal, intonation.
Det är tydligt på även undervisning på universitet. Att när de ska presentera på varann så ökar det engagemanget, kan man märka ganska tydligt. Än om de bara ska ge det till mig.
Ja, och det kan man väl säga också med den här boken, att nu riktar vi oss till vuxenutbildning och gymnasieutbildning eftersom att synkron och asynkron undervisning sker mer där än i lägre åldrar. Men vissa av de här ingredienserna som vi tar upp är ju generiska över hela skolsystemet.
Ja, men sen kan jag tänka mig också att just att det är väl också en större pedagogisk fråga ju yngre man har. Alltså jag tänker universitet, studenter har ju generellt sett lite högre eget driv.
Ja, alltså jag tänker att i Sverige så finns det ju en stor variation på universiteten också. Nu går vi lite utanför boken, men det är okej. Men jag tänker att till exempel Handels och Stockholms universitet, de har ju en väldigt hög andel studenter som kommer från hem där föräldrarna är högutbildade. Medan högskolan i väst till exempel och Halmstad högskola, den andelen av studenter har en helt annan bakgrund och har inte lika ofta högutbildade föräldrar.
Ja, just
liksom
det.
I andra änden.
Ja, just det. Det skiljer så, ja.
Det skiljer så, och det betyder också att när man kommer så har man kanske inte det stödet, någon att prata med eller den rutinen. Och ofta använder man ju till exempel digitala verktyg. Det använder man ofta på samma sätt som man har sett att ens föräldrar har gjort. Och då kan det vara antingen proaktivt för lärande på ett sätt som nyttjar min egen utveckling. Eller så kan det vara för entertainment, att man använder det på ett sätt där det bara tid som går, så att säga, som distraktion.
Jag minns en kompis som pluggade på Handel som sa att han hade föreläsningar där det var någon professor som stod och mumlade framme med sina slides. Och det var jättedåligt. Det gällde liksom i stor grad för studenterna själva att det här måste jag ta tag i. Så det känns att en sån professor knappast satt och funderade kring de här frågorna i någon större utsträckning. Hur ska jag skapa engagemang bland mina studenter?
Och det där är jätteintressant att du säger det, för att när man fick, det såg vi att ett stort paradigmskifte skedde ju när iPhone släpptes. Då började ju människor gå runt med sina smarta telefoner, och det är inte bara iPhone utan Androider och alla möjliga olika system. Men man såg också att det är ju mellan 50-60% som distraherar sig från ett möte, en föreläsning eller så, genom att det finns en emotionell dragning till telefonen, att hålla på med den. Men då ska man veta om att när man pratar om engagemang i det perspektivet, så kan högt engagerade, de som har en profil av att vara högt engagerade, de gör det i mycket, mycket mindre utsträckning än medel- och lågt engagerade individer. Och de som är mellannivån här, de kan återengagera sig snabbare. De kan föra iväg i att titta på olika interaktioner och så vidare, men sen kommer de tillbaka till det de ska göra. Men de lågt engagerade individerna, de fortsätter att vara disengagerade eller engagerade i sin telefon, även om det skulle vara på bekostnad av deras studier eller att de hänger med i mötet eller så.
Just det, det är svårare att gå tillbaka.
Det är svårare, och det måste ju tränas då.
Jag tänkte på det här, kan man också ta perspektivet, vi säger om jag som vuxen, säger att jag går en vidareutbildning, en kurs. Kan jag själv påverka och känna att hur kan jag höja mitt eget engagemang här? Kan jag göra något själv?
En sak som forskningen visar, det är ju att om man engagerar sig tidigt i sin utbildning och inte prokrastinerar, så är sannolikheten att man slutför den och slutför den med högre resultat högre.
Okej, så att om jag går en kurs, en distanskurs eller något vidareutbildning, att jag verkligen tar tag och engagerar mig och läser från början är ett tips.
Aha, alltså
att jag själv kan
höja mitt. Skjut inte upp det, gör det du kan. Jag tycker att alla de här sakerna som kan hjälpa en när man känner sig överväldigad, det är ju liksom att hur äter jag en elefant? En tugga i taget. Tänk på att göra det viktigaste först. Ta hjälp, våga, fråga. Strukturera sin dag, men också att tala om för sig själv att jag måste inte alltid tycka att allting är superroligt. Jag kan engagera mig ändå, och så kanske motivationen kommer. Eller vara nyfiken och tänka så här, men nu ska jag se vilket intresse som växer i mig när jag har engagerat mig i det här.
Klockan går och vi har hoppat runt. Är det någon pusselbit som du gärna vill nämna som vi inte har pratat om från boken?
Men jag vet inte, jag tänker att vi kanske har inte berört hybridundervisning så mycket.
Nej, just det. Alltså en kombination av...
Precis. Vad är hybridundervisning? Och där tänker jag liksom att i vardagligt tal så pratar man ju om hybridundervisning som att man har elever på plats och elever på distans samtidigt. Men här menar vi också eller lyfter fram det forskningen visar, att man kan tänka kring hybridisering på olika sätt. Just när vi flyttar in skolan in i andra kontexter utanför den institutionella byggnaden, eller bjuder in externer in i skolkontexten. Och att man kan arbeta mycket kring att tänka kring hur kan positiva influenser från olika delar av vår omvärld inspirera oss i hybridundervisning. Till exempel genom att eleverna kan ha en display av det de gör i en annan arena där offentligheten finns, offentliga seminarier och liknande.
Vi ger exempel på, alltså att man har en skärm och hänger med i något annat seminarium eller?
Både att man liksom kan ha publika föreläsningar där till exempel föräldrarna blir inbjudna att delta. Till exempel vi ska ha föreläsning om det här idag, här är länken. De föräldrar som skulle vilja logga in och titta, de är hjärtligt välkomna.
Mm.
Sånt kan påverka dynamiken i ett klassrum.
Mm.
Men även om man bjuder in externa föreläsare att delta i klassrummet. Så det måste inte vara läraren alltid som pratar om någonting. Man kan också flytta undervisningen till att ske på en annan plats då. Och då pratar jag inte bara om fältstudier och liknande. Men att man kan tänka då också kreativt kring de här olika dimensionerna som lyfts upp i boken. Då, makro, meso och mikrodimensionerna. Just utifrån hybrid. Att hybrid är någonting mer än bara när vi har på plats och elever online samtidigt.
Mm. Har du några bra lyckade exempel där när det kommer till engagemang och hybrid?
Ja, alltså jag hade ju själv då lärarstudenter och så skulle vi vara i Varberg. Och då var det ju några som blev sjuka och inte kunde delta. Och då så sa jag att är man sjuk så kan man ju vara hemma. Om ni orkar så får ni vara med på länk. Och då visade det sig då att det var en som hade sjukt barn och gärna ville vara med på länk. För det var inte hon själv som var sjuk. Så det var ju väldigt tacksamt mött. Men utöver att vi hade den hybriden då så spelade vi ju in föreläsningen också. Så att den kunde användas igen. Om man till exempel var så sjuk att man inte kunde delta eller behöver repetera eller pausa och se i sin egen takt. Och det här är exempel på hur man använder de olika typerna av funktioner som finns i de digitala verktygen. Det jag försöker tänka på när jag har hybrid är att använda digitala verktyg som upplevs likadana oavsett var man är. Så till exempel en quiz eller en Padlet, den upplevs ju likadant. Och att de som är på plats också loggar in i Zoom-länken för att man ska kunna skriva i chatten. Eller att jag ska kunna dela URL-länkar. Eller att de ska kunna ta del av PowerPointen så att de kan bläddra tillbaka om de behöver se på en slide längre när jag har gått vidare.
Mm, precis.
Utöver det så kan man också facilitera till exempel genom SharePoint om man har Microsoft eller Google Drive om man har Google Docs. Dokument där olika elever som inte ens sitter bredvid varandra i lektionssalen sammanfattar och skriver frågor och svar vad de har lagt märke till under föreläsningen.
Mm.
Bara det extra momentet skapar en bra dynamik och stöder det här sociala engagemanget. Och då spelar det ingen roll om en av dem är hemma, någon är på plats längst bak och någon är på plats längst fram i salen. Därför att deras gemensamma yta kräver inte att de sitter fysiskt bredvid varandra där de skriver och delar sina tankar.
Ja, intressant. Och som sista fråga brukar jag alltid ställa, förutom att läsa boken, vad är det några rekommendationer du vill skicka med kring det här området?
Utforska dina egna strategier som du använder för att engagera eleverna och som du använder för att motivera eleverna. Och försök att göra synligt, vad är det som jag egentligen vill när jag motiverar eleverna? Vill jag att de ska vara glada och lyckliga eller vill jag att de ska engagera sig? Och hur skulle jag kunna gå tillväga i min design för att få till det engagemanget? Finns det någonting jag kan tweaka där?
Om man lyssnar på det här och ställer en fråga till dig, vart hittar man dig enklast?
Jag jobbar på högskolan i Halmstad, nina.bergdahl@hh.se.
Tack för att du var med.
Tack.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.